to kapitel litt. Fjerde kapittel blir mye hilsninger til dem som var der og da, så det har jo ikke så mye med oss å gjøre. Men vi starter med å lese Kolosserbrevet kapittel 3 og kapittel 4 i ett strekk. Overskriften på kapittel 3, avlegg det gamle, ikledd dere Kristus. Hvis dere da blir oppreist med Kristus, så søk de ting som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Ha sinnet, tankene rettet mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. For dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus vårt liv åpenbares, da skal også dere bli åpenbart sammen med ham i herlighet. Øvig derfor deres jordiske lemmer til døden, hor, urenhet, syndig begjær, ond lyst, grådighet, som er avgudstyrkelse. På grunn av dette kommer Guds vrede over ulydighetens barn. I disse syndene vandret dere selv før, da dere levde i dem. Men nå skal dere legge av alt sammen, sinne, vrede, ondskap, bespottelse, skittensnakk fra deres munn. Lyv ikke for hverandre, siden dere har kledd av dere det gamle mennesket og dets gjerninger. Og iført dere det nye mennesket, som de fornyer til kunnskap etter bildet av han som skapte det. Her er det hverken greker eller jøde, omskåret eller uomskåret, barbar, skyter, slave eller fri, men Kristus er alt og i alle. Derfor må dere som Guds utvalgte, hellige og elskede, ikle dere inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, mildhet og tålmodighet. Så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis en skulle ha noe å bebreide andre for. Slik Kristus tilgav dere, skal også dere tilgi. Men framfor alt dette, ikled dere kjærligheten som er fullkommenhetens bånd. La Guds fred råde hjertene deres, dem blir dere også kalt til i en kropp, og vær takknemlige. La Kristi ord bo rikligen i dere, i all visdom, så dere underviser, formaner og formaner hverandre med salmer, lovsanger og åndelige sanger, og ved nåden synger det deres hjerter for Herren. Hva dere enn gjør i ord eller gjerning, gjør alt i Herren Jesu navn, og takk Gud Faderen ved ham. Dere koner, underordner dere under deres egne menn, slik det sømmer seg i Herren. Dere ekte menn, elsk deres koner, og var ikke bittre mot dem. Det tykte jeg var et spesielt ord, var ikke bittre mot dem. Så. Jeg var ikke sur på kjærlighet. Dere barn, adlyd deres foreldre i alle ting, for dere er velbehagelige for Herren. Dere fedre, oppfør dere ikke slik mot barna deres, at de blir bittre og motløse. Dere slaver, adlyd deres jordiske herrer i alle ting, ikke som øyetjenere som vil gjøre mennesket til laks, men i hjertets oppriktighet i ærefrykt for Gud. Alt dere gjør, gjør det av hjertet som for Herren, og ikke for mennesket, som for mennesket. For dere vet at det er fra Herren dere skal få arven som lønn. Dere tjener jo Herren Jesus Kristus. Den som gjør urett skal få igjen den urett han har gjort, og det blir ingen forskjellsbehandling. Dere herrer, gi slavene deres det som er rett og rettferdig, og vit at også dere har en herre i himmelen. Hold fast på og våk i bønnen med takksigelse. Be også for oss at Gud vil åpne en dør for ordet, så vi kan tale Kristi mysterium, det som jeg er i lenke for. Be om at jeg kan tale slik jeg bør, for å åpenbare det. Vandre viselig overfor dem som er utenfor, og benytt den dyrbare tiden. Deres tale må alltid være vennlig, kryddet med salt, så dere kan vite hvordan dere bør svare hver enkelt. Så kommer en avslutende hilsen. Tychicus, vår kjære bror, trofaste tjener og medhjelper Herren, skal fortelle dere alt nytt om meg. Jeg sender ham til dere nettopp i denne hensikt, så han kan få vite hvordan dere har det og trøste deres hjerte. Sammen med Onesimos, en trofast og kjær bror, som er en av dere. De vil fortelle dere om alt det som skjer her. Aristarkus, min medfange, hilste dere sammen med Markus, Barnabas søskenbarn, som dere fikk beskjed om. Hvis han kommer til dere, så ta vel imot ham. Og Jesus, som blir kalt Justus, hilser dere. Disse er mine eneste medarbeidere for Guds rike blant dem som er omskåret. De er blitt til trøst for meg. Epafras, en kristi tjenere, som er av dere, eller er en av dere, hilser dere. Han kjemper alltid med iver for dere i bønn, for at dere kan stå fullkomne og fullendt i all Guds vilje. Jeg vitner om ham at han har stor nedkjærlighet for dere og for dem i Laodikea og dem i Hierapolis. Lukas, den kjære legen, og Demas hilser dere. Hils søskene i Laodikea og Nymfas og menigheten i hans hus. Når dette brevet er opplest hos dere, sørg for at det også blir opplest i Laodikeas menighet, og at dere også får lest brevet fra Laodikea. Si til Arkippos, ta vare på den tjeneste du har mottatt i Herren, så du fullfører den. Denne hilsen er med min egen hånd, Paulus. Husk lenkene mine, nåde være med dere. Amen.
Amen.
Yes, det var to hele kapitler. Så det er mye. Så jeg skal ikke ta så mye repetisjon som jeg gjorde de to siste gangene, så du som ikke har lyttet, få med det, for å ta med litt hvordan man deler inn Guds ord og de tingene også. Men alle brevet kan vi ta, det er alltid til de troende, til de hellige. Og veldig viktig å se i ham, i Kristus, ved Kristus, og at det er skrevet hele tiden i fortid, ting som har skjedd for oss, og det er ting vi er en del av, som vi kanskje ikke alltid skjønner, men da må vi få opp øynene så vi skjønner de tingene. Men i starten i kapittel 3, så startet Paulus med et spørsmål. Hvis dere da blir oppreist med Kristus? Så da er jo spørsmålet, er du oppreist med Kristus? Hvordan ble man det? Gjennom troen på Jesus, så døder du, og så får du del i hans oppstandelse. Ikke fysisk oppstandelse, men du får oppleve å bli født på nytt. Når du da er oppreist med Kristus, så søk da de tingene som er der oppe. Der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Det betyr ikke at vi skal være sveviske og fjerne, utan det betyr at vi skal se på hva Jesus har gjort for oss, mens vi går her med begge føttene godt plantet på jorden. For vi er i verden, men ikke av verden. Men Jesus var jo den mest normale. Gud ble menneske, var det noen som sa en gang. Det kanskje også vi skulle bli det. Vi blir iblant litt sveviske, og det eller kolossemenigheten hadde litt problem med det. Blir opptatt med åndelige ting, engler og forskjellige ting. Men derfor har vi blikket festet på Kristus, som sitter ved Guds høyre hånd, og at han sitter, det at det er fullbrakt. Jesus har gjort jobben sin, han har satt seg ned ved Faderens høyre side. Videre har sinnet rettet mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden, for du er jo død. Og det er jo, ja, men jeg lever jo, ja, men det er åndelig språk igjen. Du er dødt sammen med Kristus, og så har du stått opp med Kristus. Og deres liv, ditt liv, er skjult med Kristus i Gud. Det er et fantastisk vers som vi har tatt ofte og preket mye om. Dette er kristen omvendelse, det er å se vekk fra seg selv og se på hva han har gjort. Ikke se på at du kommer til korta, se på hva han har gjort, speiler det Kristus og blir forvandlet til det samme bildet. Jeg tog med dokkene igjen. Du, det her er du. Du er skjult i Kristus. I Gud nå. Det er åndelige bilder, selvklart så skjønner du det. Så du er skjult i Kristus i Gud. Du er ganske trygg og ganske beskyttet der. Det er ingen som kan ta deg. Ingen jævel kan komme i nærheten av deg. For du må ha forbi fader, han må forbi sønnen, han må simme i Jesu blod. Og før han kommer til deg har Satan blitt frelst, og det kommer aldri å skje. Det er din trygghet i Jesus, eller hur? Så det er veldig viktig å ha den hvilende trygghet at du er skjult med Kristus i Gud. Det er stort.
Ja.
Og derfor kan vi da vandre trygge hva som skjer, som Paulus sier andre steder. Om jeg lever eller dør, så hører jeg Kristus til. Jeg hører Herren til. Hvis jeg dør, så kommer jeg hjem. Og det er jo vinning, sier han også. Og det er kanskje ikke så lett for oss alltid å skjønne, for vi har det så godt på mange måter. Men hvis vi dør, så kommer vi faktisk hjem. Og det er jo det vi ønsker, men så ønsker man ikke alle vil til himmelen, men ingen vil helst dø. Og det skjønner vi også, for vi vil jo helst være så lenge som mulig, så lenge allting funker. Så vers 4, når Kristus som er vårt liv blir åpenbart, eller åpenbares, da skal også dere bli åpenbart sammen med ham i herlighet. Og jeg tror de her tingene handler om jordelivet her, at vi mer og mer får åpenbart hvem Kristus er, vi blir forvandlet mer og mer til det samme bildet her på jorden. Så at vi mer og mer ser hvem Kristus er og hvem vi er i ham. Hemmeligheten jeg snakker om, det er menigheten som var skjult i all evighet. Han er hodet for menigheten, vi er kroppen. Så hemmeligheten det er du og jeg er ett med treenigheten, Fader, Sønn og Hellig Ånd. Det er ganske stort. Eller hur? Jesus ber det i Johannes 17 at vi skal skjønne at Fader, som Fader er meg og jeg i Fader, så er dere i oss. Så vi er plassert i guddommen. Og det, hur går det? Ja, det får vi bare velge å tro. På samme måte, hur skal man forklare forskjell på Fader, Sønn og Hellig Ånd? De er tre, de er ett. Ikke alltid lett å forklare så mye, men vi tror på det, og jeg tror at vi da er ett i Kristus, Fader, Sønn og Hellig Ånd, som Bibelen også underviser om. Så skal vi da overgi våre jordiske lemmer til døden. Vi har dødt, altså det som fortsetter kvar av det gamle i sjelslivet. Din ånd er helt ny, men sjelslivet har minner som en gammel PC. Den har lagrede ting som kanskje må slettes, kanskje må delites, og komme en ny programvare, men din ånd er 100% oppdatert og fullkommen. Men så må sjelen forvandles og fornyes, så at den kobler på med innsiden. Og det tar litt tid. Det har du sikkert merkt. Dessverre. Det som jeg bruker si, det er en ting jeg skal spørre her når jeg kommer til himmelen. Hvorfor fikser du ikke hodet mitt samtidig som du fikser ånden min? Hvorfor kunne jeg ikke bli 100% frelst med en gang? Så hadde vi vært ferdig med det her. Men det har jeg ikke fått svar på en. Kanskje få svar på senere. Så vi legger av da de jordiske tingene. Hor, urenhet, syndelig begjær, lyst og ond lyst og grådighet som er avgudsdyrkelse. Og på grunn av dette så kommer Guds vrede, eller ligger Guds vrede over ulydighetens barn. Hva betyr det? Det betyr at Gud kommer med vrede og slår. Nei, det du sår får du høste. Syndens lønn er døden. Så hvis du lever i synd, så kommer det en lønn, og det er dødes. Det du sår får du høste. Men ikke Gud da, som kommer og slår deg med det. Det er du selv som velger det. Men det ligger der. For Jesus har båret bort all verdens synd. I disse syndene vandrer vi før, og her er det så bra å si dere selv før, da dere levde i dem, men nå skal dere legge av alt sammen. Så han peker til på noe som har vært og noe som er. Det har skjedd noen ting, han peker på den nye skapelsen, som Paulus oftest gjør. Han peker kjeldent på synden oftest peker at du har fått noe på innsiden, la det komme ut på utsiden. Skjønn din identitet, skjønn hvem du er. Og når du skjønner hvem du er, så begynner du å oppføre deg som den du er. Det er som Lars har brukt bildet på Mette Marit i gamle dager, som er veldig bra bild, synes jeg. Når man leste om henne når hun ble sammen med kronprinsen, så var det ikke mye positivt å lese om henne i damebladet. For det er jo ikke herrebladet sånn, det står bare i damebladet, det der skal man det. Ja, i svenska står det, håll det borta från oåndliga kärringfabler, står det i svenska. Den tycker jag är ganska bra. 1917 års översätt, så det står i skriften. Amen. Men det stod ingenting positivt om Mette Marit. Hon var sån och sån och sån, hon hade en sön för äktenskap, hon hade festat lite för mycket. Men idag hon är den mest populära och omtyckte kanske av allesammen. Varför då? För hon har vuxit in i dronningrollen som hon kommer att kläda. Men i starten så var det ingenting positivt. Nu är det i stort sett ingenting negativt. Och så är det med oss som troende också. Vi har blivit född på nytt, men det tar en stund att växa in i rollen som troende. Dessvärre hela livet. Så liv icke för varandra. Sine dere har klett, hvorfor da? For dere har klett av dere, det gamle mennesket og dets gjerninger. Derfor slutter vi med det. Og ifør dere det nye mennesket, du har fått en ny skapning, og det blir fornyet til kunnskap etter bildet av han som skapte det nye mennesket. Så når vi ser på han, vi ser det i speilbildet, så blir vi forvandlet til Kristus som bor på innsiden. Og her er vi hverken jøde eller greker, omskåret eller omskåret, barbar, skyter, barbar og skyter, slave eller fri, men Kristus er alt og i alle. Derfor må dere som Guds utvalgte, hellige og elskede, ikle dere inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, mildhet og tålmodighet. Det er sånn som bor på innsiden, det er åndens frukter. Vi snakker om kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, mildhet. Det vokser fra innsiden. Og frukt tar lengre tid enn gjerninger. Vi kan bygge en hær med disiplin, der lytter på sjefen, men frukter tar lengre tid å bygge opp, eller hur? Men hvis vi kan få et helt gjeng å gjøre det, og piske folk til å gjøre det, ser vi dessverre bare andre verdenskrig, og som skjedde, at folk kunne lyde bare for å lyde. Men frukt tar lengre tid å vekse. Kjærligheten, gleden, freden, tålmodighet, så det samme som ikleder barmhjertighet, godhet, ydmykhet, mildhet og tålmodighet. Så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis dere skulle ha noe å bebreide noen for. Så hvis vi blir uvenner, hvis vi skjer noe mellom oss, ha en tilgivende holdning. Hvorfor da? For slik Kristus har tilgitt oss, skal også vi tilgi. Og bildet, han har først tilgitt oss. Det så vi også i Kolosserbrevet 1:14. Du er blitt tilgitt, og 2:13 på samme måte. Du har blitt tilgitt, derfor tilgir du. Og her står det samme sak. Slik Kristus tilga dere, så det er noe som har skjedd. Så du har mottatt en tilgivelse, derfor har du fått frukten, derfor tilgir du også. Og så kommer, men framfor alt, altså fremfor alle ting, ikled dere kjærligheten. Og det er første åndens frukt. Åndens frukt er kjærlighet. Så det er det første vi ikler oss, som er fullkommenhetens bånd. La Guds fred råde hjertene deres. Du kan ha fred, ufred, men er rundt omkring, det har vi sikkert alle opplevd. Samtidig så kan du ha freden varende i ditt indre, og man lurer på, hur går det an? Jo, for du har blitt kjent med Gud, du er trygg midt i stormen. Med Jesus i båten kan du le midt i stormen. Du har den roen og freden på innsiden, fastän det kan være kaos rundt omkring. Og det er jo fantastisk. Filipper 4 sier det samme, eller ikke eksakt det samme, men Guds fred som overgår all forstand, bevarer både hjertet og tanker i Kristus. Og det er en fantastisk opplevelse. Når alt ser ut og går til skogen, så er du like rolig allikevel. Hvorfor? For du vet at han har kontrollen. Og det kan man ikke forklare, det kan man bare erfare. Dere blir også kalt til en kropp, og så skal man være takknemlige. Takknemlighet er fantastisk. Vi underviser litt om tidligere. Takknemlighet skaper glede, eller føder glede. Så jo mer du er takksom for, det minste du er takksom for, takk Jesus for at jeg fikk våkne i dag. Takk for at jeg får puste. Takk for at det går bra. Senker meg opp til alt annet som ikke funker, men vi er opptatt med det som funker. Var glad for det, var takknemlig for det. Takka Jesus for små ting. Og har du lite å takke for, så er det mye å være glad for. Men det er fordi det er veldig lett å klage. Men å gjøre det til vana, i stedet for å klage, gjør det til vana å takke. Jeg har haft en sånn halvdårlig dag i dag. Jeg kjørte masse bil i går, så jeg fikk noen mat som ikke var helt bra. Så jeg har ligget litt i dag. Men da, takk Jesus for at jeg i alle fall er oppe. Men jeg har ikke kjent med sånne tip-top, eller uten jeg skal kunne ringe Lars og få han å ta i dag. Nei, det her skal jeg, ha siste delen på Kolosserbrevet. Så, men da er jeg takksom uansett. Så det spiller ingen roll hvordan jeg kjenner meg just her og da. Og i dag har det vært en sånn halvdårlig dag. Men nå er det bra.
Ja.
Med fokus, jeg har ikke klaget en ting. Jeg takker Gud for at jeg har det bra likevel. Så takknemlighet blir livsviktig. Så kommer vers 16. La Kristi ord bo rikelig i dere.
Amen.
Altså, la ordet bo i dere.
Yes.
Tala om det. Tenk på det. Grunn på det. Meditera på det. Var opptatt med det. Og hvorfor da? I all visdom, så dere underviser og formaner hverandre med salmer, lovsanger, åndelige sanger, Och vid nåden synger i deras hjärta för Herren. Så ordet då som bor i det, det skapar då salmer, lovsånger och andliga sånger. Utifrån dem, utifrån skriften. Tack Jesus, så sjunger du sånger och så vill du sjunga för dig själv. Det står i andra stället att du sjunger för dig själv, för Herren i ditt eget hjärta. Och laga dina egna sånger, när det är ingen hemma så spelar det ingen roll, då kan du synga vad du vill. Yes. Ta ett bibelord och syng, visst bibelordet är bra, bara syng du ut alltså. Spilla för Herren i ditt eget hjärta, det är väldigt bra. Då kan till och med vi kråkor vara med, spelar ingen roll, för det Gud skapte kråka om. Och jag har nog att kraxa om. Ja. Sen när vi kommer på möte så är det bäst att de som kan synga står föran och så får jag sitta ner. Amen?
Amen.
Så, men vi kan kraxa allesammans, vet du, för Gud är god. Jag har alltid något att tacka Gud för, även om det inte hörde alltid så bra ut. Men la ordet bo rikligt i dig. Var upptatt med Guds ord, grund på Guds ord. För, det, för ordet är liv, det är det som skapar någonting i oss allesammans. Vad det än gör i ord eller gärning, gör allt det här i Jesu namn och tack Gud Fadern med han. Så det kommer mycket tack hela tiden. Varför tack är livsviktigt? Det var Lars hade Filippe med, tack, det är ju tack i boken nästan, men kapitel 4, Paulus sitter i fängsel. Vad gläder i Herren? Alltid igen säger gläder. Hur kan du vara glad? Ja, men du vet vem du är i han. Omständigheter har ingenting med det att göra. Du kan ha de värsta omständigheterna, men fortsätt vara både glad och tacknämlig likaväl. Det har också med inställning att göra. Så bygg tacknämligt liv, bygg ett glatt liv, och det skapar tacknämligt, föder glädje, så du går hand i hand. Vad det än gör i ord eller gärna, det har vi tagit. Gör allt i Herren Jesu namn och tack Gud Fader med han. Vers 18, det är det koner, underordna det, är det under deras egna män. Slik det sömmer sig Herren. Och det är äkta män, älsk deras koner och var icke bittre mot dem. Och här är det så viktigt att se vem som står till vem. Det står till damen att hon ska göra sin del och mannen sin del. Det står inte att mannen ska få sin kone och underordna sig han. Och det står heller inte att kona ska få sin man och älska henne. Nej, mannen ska älska henne. Punktum. Och i Efesbrevet står det som att Kristus älskar menigheten ska mannen älska sin kone. Och det är klart, då är det inte så vanskligt för kone att höra på mannen heller. Visst mannen älskar sin kone lika mycket som Kristus älskar menigheten, då okej, okay, dig stolar jag på. Ser du bilden? Men ofta så snur vi på verserna och så får damen höra det mannen ska höra och mannen höra det damen ska höra. Så det har med en hållning, det betyder inte, ska jag inte ta en underordning på den måten, men pressen som den har med hjärtat, vi ska underhålla oss under varandra, står det i Romarbrevet, eller hur? Det är en hållning, det är en inställning vi har. Att vi lyfter till varandra.
Ja. Bra.
Och deras barn kommer nu och avlyder deras föräldrar i allting. För det är välbehagligt för Herren. Deras fädre uppförde det riktigt slik mot barnen deras att de blir bittra och motlösa. Det är slavar, vilket vårt stora problem, så det kan vi hoppa av, vi har inte så mycket slavar. Men vers 23, allt det du gör, gör det av hjärtat, som för Herren och icke för människor. Icke vad ögon tjänar, men gör det för Herren. Det är jätteviktigt. En svenske som ringer hela tiden och lyssnar, så slut och ring. Kära Gud alltså. För det ni vet att det är för Herren det ni ska få arven som lön. Det känner ju Herren Kristus. Sen känner vi varandra sånt sätt med de gaver vi har. Men det är Herren vi har som Herre. Allesammen, eller hur? Icke det är bra? Och han säger vidare då, den som är urätt får igen urätt. Den som gör urätt får igen urätt. Han har gjort, det blir ingen forskningsbehandling. Om du är herre eller slave som är bilden här, eller om du är pastor eller vad du än är. Du är menighetsmedlem om du känner vad man... Nej, den som är urätt får igen urätt. Det du sår får du hösten. Men en herre får alltid en strängare straff. Det är som den som lärare också får en strängare straff. Varför? För vi lärar andra. strängare krav. Nu ringer han igen. Så sådd och skörd är viktigt. Och det gäller alla livets områden. Så tjäna Herren, ha fokus på han. Och det har likt väldigt gott, eller varit på många ställen jag har varit, men här i medveten av. Det går inte an, alltså könen gick inte stänger av. Så både Roy, Lars, vi hjälper till det vi kan. Någon syns det, oj, pastorn är med och hjälper till. Ja, varför inte? Vi bygger menighet. Vi är inte satt som herrer, vi är tjänstegav, vi jobbar samman. Sen är någon har bättre, kan be ting bättre än andra och så vidare. Men det har med en hållning och inställning att göra. Och, så det är väldigt viktigt. Dere herrer, ge slaverna deras det som är rätt och rättfärdigt och vet att också dere har en herre i himlen. Håll fast på och våk i bönnen med tacksigelse. Så det kommer om och igen, så fort det kommer bön så är det tacksigelse hela tiden. Paulus pekar och lyfter upp hela tiden. För tacksigelse skapar något positivt. Håll för då, för löften är ja och amen. Gud har gjort allting färdigt. Nu måste jag stänga av hela telefonen snart. Nu får du ta en dag och bara säga att nu får du hjälpa dig.
Jag hörde det inte.
Nej, men jag hörde den. För jag kan inte sätta den här på lillös. Så tacksigelse skapar något positivt. Därför kommer det alltid tacksigelse. Du ser om och om igen hela kapitel 4 och hela kapitel 3. Så är det det som kommer om och om och om igen. Tacka Herren i allt. Tacka Herren i alla livets situationer. Var tacknämlig. Bär tacknämlighet. Så kommer det här igen. Håll fast på och våg i bönnen med tacksigelse. Så det är tacksigelse som kommer om och om och om igen. Så du skapar ett tacksamt hjärta. Skapar tacksamhet i din måte att tänka och be på. Det skapar något fantastiskt i livet ditt och livet dem runt dig. Och när vi ber och ofta som vi gör här på tisdagar, som man gör till vanliga, som man har fokus uppover först. Och för du söker Herren, få ta på vad säger Guds ord. Inte be bara för att be, det är så lätt att nu ber vi fick ett behov. Nej, men vad säger Gud om behovet först och främst? Fånga upp signalerna, vad står det i boken? Vad säger Herren om det? Och när du vet vad han säger, så kan du be i tro och då kan du tacka. Är det inte så? Men ofta så är vi kanske lite för tjappa på att be ibland. För Gud ska ju svara med en gång. Men så är inte vi inställt, vi är inte synkroniserat, vi är inte landat riktigt. Vad är det som sker? Så jag tror det är väldigt viktigt först och främst att gå in i skriften. Finna ut vad säger Guds ord om saken. Vad är det som vi håller på med då? Och när vi då ber så vet vi att han hör oss när vi ber efter hans vilja. Och då vet vi att vi har fått det vi har bett om. Och vad blir det då? Tack. Så blir det tacknämlighet hela tiden. Och det tror jag är superviktigt. Och det märker vi mycket här i menigheten. Och det ska bli mycket mer tacksägelse. Eller hur? Det blir inte så mycket bönnebegär. Det blir mer tack för allt vi har fått svar på. Vilket är bra. Vi har inte bönnebarn. För de är frälst. Så må vi ta hedningarna istället. För bönderbarn har blivit frälst och bönderbarnebarn har blivit frälst. Så då må vi ta resten. Vi får vänta med till covid är borta. Nej, vi kan ha dem hemma. Så säger Paulus, be också för oss. Både för sin egen del och de som är där. Att Gud vill öppna en dörr för ordet. Så vi kan tala en Kristi mysterium, det som är i länkar för. Det är den enaste bönnen Paulus ber egentligen menigheten och ber för han, både här och i Efesierbrevet. Be för oss att jag kan preka på rätt måte. Så att jag förkynner på rätt sätt. Nästa vers står också att jag kan tala slik jag bör för att uppenbara det. Så Paulus, han bad aldrig om väckelse. Han bad aldrig om sådana ting. Han bad, ge mig rätt ord.
Ja.
För troen kommer av förkynnelsen. Så visst Paulus prekar de ting Gud lägger på hans hjärta, han prekar som han bör och han ska göra, så kommer troen gåendes in i öra på folk. Och då vaknar troen till liv. Därför är det så viktigt att be för oss som förkynner, be för oss pastorer, att vi förkynner på riktig måte. Sen förkynner vi på olika måter, för vi olika typer personligheter. Varför? För vi ska få en bredde på ting. Och Paulus hade också, han hade alltid team med sig, det var inte bara han. Men att de skulle då preka så att det kom och skapte någonting. Så när Paulus prekade, tror jag aposteln är 14, så är det en lam man som sitter där. Och då såg Paulus han in i ögonen och såg att han hade fått tro att han kunde resa sig upp. Så Paulus sa bara, rejs dig upp! Och så reser sig mannen upp. För han såg att det var liv i gutten. Det var liv i ögonen. Så för troen hade kommit. Vad hade han prekt då? Att Jesus är densamme troligtvis. Jesus gick omkring och gjorde gott. Han helbredet alla. Han prekade inte att Gud kanske har en plan att du ska vara syk. Då hade inte någon tro kommit. Tror du det? Nej, han prekade vad Gud har gjort. Att han har borde bort sjukdom och plage. Och så kom troen och så vågnade troen till liv. Och så fick han sitt mirakel. Ja? Det är bra. Så är det när vi talar och förkynner då. Att det, både till ånd, själ och lägen ska skapa liv. Och så lätt kan det bli, som jag pratade någon gång då, visst man då har varit syk eller varit dålig länge, så kan det skapa fördömelse också. Men då måste man känna, varför kommer fördömelse? Och varför inte fördömelse kommer? Eller hur? Att man skiljer då på ånd och på själ. För din ånd säger amen, amen. Sen kan man då ha erfarenhet, man kan ha ting som sitter i huvudet och det skapar någonting av. Och därför är det viktigt, som vi har pratat om förut, som nyfrest, vet du vad, så fort det kom någon till, tack Jesus för att jag är helad, jag bara går emot, man stoppade med en gång, det kom någonting. Husker jag jobbade på en hamburgerrestaurang när jag jobbade, gick på bibelskolan, och så var det sådana vagnar, det kom in mat och så körde jag fast och fingret rätt in och det bara, så jag bara, Jesus namn, det där godtöjk, och bara talte, det var jag alena, så jag talte i tungan i källan. Bara gick emot det här i Jesus, han skjuter fort, vet du. Det blev väldigt illa och det blev stort. Jag fick köra en nål igen och så det sprutade blod upp i taket i stort sett efter några dagar. Men bara det att jag vägrar att säga någonting annat än vad Guds ord säger. Tack Jesus för att jag är helad vid dina sår. Tack för att du har betalt för det. Tack för att du har tagit smärtorna på dig. Tack Jesus, tog det med en gång. Skedde något? Nej, det skedde inte något där och då. Men bara det att övervinna smärta, övervinna ting som säger någonting annat. Det är vad han säger. Nästa gång stoppar det fortare. Nästa gång så kommer det inte det helt att. Men det har Guds ord på topp. Men får jag fördömelse visst det kan ske med en gång här? Och det är oviktigt. För visst det kan ske med en gång. Men jag är underlängs. Och det är du också. Jag brukar säga som jag tror inte att jag är bättre än den jag är. Så då fördömelse får inte ta då. För jag är undervejs. Jesus var perfekt. Han var den fullkomne. Alla blev helt beredd undtatt i Jämby. För där ville de inte tro på han. Det har inte jag upplevt ännu. Men vi ska in dit i år. Att vi ska få uppleva det. För han lovde. Dessa tid ska följa den som tror. De ska göra större gärningar än mig. Först de samma och sen de större. Och det är ju, det går, hur går det an? Nej, vi startar med de samma först. Och när vi kom till det nivået så får Gud visa oss vad som är större. Jag har inte kommit till steg 1 ännu, men vi är på väg. Amen. Och så har vi inte någon fördömelse undervejs. Vi tror att vi växer in i nya ting, i större ting, allesammen. Och så tar vi de stegen som vi har haft de sista veckorna här då. Ta ett litet steg, inte ta för stora steg, men ta små trosteg. Ett litet trosteg är bättre än ingenting.
Amen.
Så Roy säger, ett amen när vi ber är bättre än ingenting. Hvis du bara säger halleluja, ja det är bra, det frigör.
Amen.
Lars, efter det på söndag då, husker jag var nyfödd. Före jag var omstöpt och jag ville alltid be då och, men det skedde aldrig för jag blev omstöpt. Men jag var lika nervös nästan då, men då var, hade du lite mer motor på insidan. Men det lyfte upp händerna, vet du, nej, det var inte snack om alltså. Men så blev det omstöpt, då var händerna tapetserat här uppe i stort sett efterpå. De satt fast i taket. Men det är att bryta och ta sådana steg. Men inte försträck dig, men ta små steg. Det er veldig, veldig bra for oss alle sammen. Vi blir glad, og du blir glad. Så be for oss då at vi taler riktig, og at det skal åpenbares på rett måte. Vandre viselig overfor dem som er utenfor, og benytt den dyrebare tiden. Deres tale må alltid være vennlig, krydret med salt, så dere kan vite hvordan dere bør svare hver enkelt. Nu kommer han til hilsen av Tykehus, vår kjære bror, trofaste tjener og medtjenere Herren, skal fortelle dere alt nytt om meg. Så han har folk som reiser rundt, for Paulus har aldri selv vært i Kolossemenigheten. Det er ganske tufft også. Det er han Epafras som plantet menigheten, som kom ut fra bibelskolen han hadde i Tyrannus læresal. Så han har dratt dit og plantet denne menigheten. Jeg sender Tykikus til dere nettopp i denne hensikt, så han kan få vite hvordan dere har det, og trøste deres hjerte. Sammen med Onesimos, en trofast og kjær bror, som er en av dere. Derfor vil jeg fortelle dere om alt det som skjer her. Aristarkos, min medfang, hilser dere sammen med Markus, barna av søskebarn, som dere fikk beskjed om. Hvis han kommer til dere, så ta imot ham. Så ta imot dem som kommer. Ha åpnet hjertet. Og Jesus, som blir kalt Justus, han hilser. Disse er mine eneste medarbeidere for Guds rike, blant dem som er omskåret. Så er det dem som har jøder, som er omskåret, som har vært Paulus medkjennere, medarbeidere, annars er det hedningene som har blivit frelste. For Paulus hadde kalt til hedningene, Peter fikk kallet til jøderne. Det er Guds komikk egentlig, jeg skjønner ikke hvorfor. For Paulus skulle jo være den beste å gå til jøder egentlig. Han var jo den eksperten over alle eksperter. Peter var en fisker. Så Peter fikk jobben å gå til jødene, og Paulus fikk jobben å gå til hedningene. Det er bare Gud som gjør det på den måten. At han ikke snudde andre veien i stedet. Men det er for at du skal være, troligvis være avhengig av ham. Det er ikke din kunnskap, det er ikke hva du først og fremst har lært i det menneskelige. Send ikke det negativt heller, selvsagt. Det er superviktig. Er du utdannet, kanonbra. Så vi snakker ikke ned om utdanning, men Gud er Gud, eller hur? Noen sier at disiplene var ulærte mellom folket. Ja, de var ulærte i den forstanden med det de hadde hørt på med, men de gikk i lære hos Jesus i 3-3,5 år, så helt ulærte var de ikke. Men de var ikke lærte utifra den standarden, kanskje fariseerne og skriftlærerne satte lista på, men de hadde noe helt annet. De hadde Kristus i seg etterhvert, og livet flød fra innsiden. Så de hadde fått en bibelskola som jeg gjerne hadde gått også. Tenk å gå face to face med Jesus, de her årene var ganske bra. Men nu har vi på innsiden, så han hjelper oss ganske bra nu også, ved den hellige ånd. Og vi har det bedre egentlig, står det om. Det er best at jeg stikker, sa Jesus, for da kommer ånden. Så dere får hjelpen dere trenger, og han skal alltid være med dere. Så säger Paulus om dessa medarbetare, de har blivit till tröst för mig. Så det är så viktigt med som syskon och nu stängs det ner mycket, men det är gott att komma samman. Det är jätteviktigt att komma samman. Och varför det skapar tröst, det skapar uppmuntring. Paulus har mött bröderna och han blev styrket när han mötte bröderna, så man uppmuntras och styrkes av såna ting, och här fann han tröst. Han fick tröst av bröderna som stod med han. Epafras, han då som plantar menigheten, en kristen tjänare som är en av dere, han hilsar dere, och han kämpar alltid med iver för dere i bön. Varför då? För att dere kan stå fullkomna och fullent i Guds vilja. Så han ber för dem att de ska skönna, förstå, deras ögon ska öppnas, de ska skönna allt det Kristus har gjort för dem, så att de blir fullkomna, eller kan stå fullkomna fullent i Guds vilja för var enkel av dem. För Guds plan och Guds tanke är ju förskälig för oss allesammen. Men då kämpade han i bön för dem, han stod i tro för dem och tagit sig Guds välsignelse och Guds ord över dem. Och var i bön för dem när han inte var där. Jag vittnar om han att han har stor nidkärhet för dere och för dem i Laodikea och dem i Hierapolis. Så han hade nöd för många och hade kanske varit med och plantat de två menigheterna, och det står inte om här. men han kanske var ändå någon som hade ansvaret för dem som åndlig och tog det jobben seriöst, om man kan bruka det uttrycket, och bad för menigheten. Han såg dem för sig, han tänkte på dem, han talade över dem, och så åpenbart till Gud ting som han bad över dem. Lukas känner vi, den kära lägen. Han hilsar och Demas hilsar. Hils syskonen i Laodikea och Nymfas och menigheten i hans hus. När detta brev nu uppläst hos dere, sörj för att det också blir uppläst hos i Laodikeas menighet, och att dere också får läst brevet från Laodikea. Så troligtvis, eller troligtvis, Paulus skrev något brev till menigheten i Laodikea. Det har inte jag fått. Har du fått det? Nej, så det har vi inte fått med oss. Vet inte om det finns heller eller om de har funnit det. Men han har skrivit ett brev till dem i alla fall. Och så hilsar han till en Arkippos. Och Paulus, han har omsorg för dem han skriver till. Han har omsorg för menigheten. Han vill att Kristus, det, allt han undervisar, ska bli uppenbart för dem. Och så säger han till Arkippos: ta vara på den tjänsten du har mottagit i Herren, så att du fullför tjänsten. Han kanske hade mist motet som Timoteus gjorde. Paulus var tvungen att uppmuntra. Han blev motlös. Paulus: du har inte fått motlöshet, en sån gutten min. Du har fått kraft, kärlek och sinnet sån. Så uppmuntra Paulus han: väck upp nådegaven som är det. För jag har lagt händerna på det, och då fick du gaver ifrån himlen. Väck upp dem igen, Timoteus. På samma måte här. Kanske Arkippos har begynt att mista motet. Kanske han begynte att finna på, kanske jag ska göra någonting annat. Kanske jag ska börja fiska igen eller vad som helst. Jag vet inte vad han gjorde. Men så uppmuntrar Paulus han: ta vara på tjänsten. Ta vara på det du har fått, för du har mottagit den i Herren, fullför tjänsten. Det är till oss allesammans det år. Alla kan vi uppleva ting, alla kan vi få smällar, eller hur? Men då är det viktigt att folk som är med och uppmuntrar oss. Vi har sådana som Paulus, vi har ledare som ber för oss, uppmuntrar oss och talar till oss. Stå på, var med, håll fast vid det du har fått. Gud har gett dig någonting, håll fast vid det, håll fast vid det. Icke släng bort det, fullför tjänsten. Amen. Det är väldigt, väldigt viktigt. Denna hilsen är från min egen hand. Så här Paulus skrivit själv. Oftast är det andra som skriver för honom, men här skriver han själv. Husk länkarna mina. Han är ganska tjapp när han avslutar. Husk länkarna mina. Nåde var det med henne. Amen. Så det verkar så mycket. Husk länkarna. Jag har det så tungt. Jag har så jobbigt. Nej, det, han tänker inte ut om att han har det så jättejobbigt. Men husk på att jag har någon länkar. Alla. Men han lägger inte ut om sina lidelser så mycket och hur tufft det är. Men husk på mig, för det är... Det var säkert inte bara henne i taket. Det var kanske några tuffa dagar då. Han blev hudstryken någon gånger. Inte så hygglig med sår överallt. Och stenar till döde och så vidare. Så han: husk på mig. Och nåde var med er allesammen. Inte det fantastiskt? Så Paulus har uppmuntrande tone hela tiden. Präkar Kristus. Kommer med lite förmaning. Sån och sån och sån och sån. Tacknämlighet, tacksigelse hela vägen, och be då för att han ska tala rätt ord och så vidare. Och så tillbaka igen, så uppmuntrar han folk, och så är det nåde var med er. Det var så han startade och nåde var med er i menigheten till det troende kolosser. Amen. Där klarte vi kolosserbrevet, det var inte dåligt. Amen. Tack far. Tack ska du ha, Jesus, för din godhet. Tack för att du hjälper mig och hjälper oss och hjälper dem som lyttar och gräva ner i kolossen. Du förstår mer av det, far. Uppenbara för mig och för oss ändå med de dybderna du har i Jesu namn. Amen.
Amen.
Amen. Tack ska du ha.
Väldigt bra.